Kakelugnsmordet av Lars Olsson. Inläst av Ludvig Josefsson för Lind & Company 2017. Del 1. Robert Aspelins sista dag i livet. Stockholm. Skärtorsdagen 1962. Klockan var strax före 1 på eftermiddagen torsdagen den 19 april 1962. Det var skärtorsdag, sol, 8 grader varmt i luften och den 68-årige Robert Aspelin haltade fram mot Handelsbankens kontor på Fredsgatan vid Gustav Adolfs torg för att träffa den bankjurist som ett par månader tidigare hade knuffat honom ut för en trapp och nästan haft ihjäl honom. Pass upp för baktrappor, hade han skrivit i sina anteckningar efter denna olycksaliga händelse. Han hade aldrig förstått att han råkat ut för ett mordförsök. Kvarteren han tog sig fram genom såg, liksom han själv, inte mycket ut för världen. Ända bort till Hamngatan och Klarabergsgatan stod byggnad efter byggnad redo att rivas. Klara kvarteren, som var ett gytter av tidningsredaktioner och krogar, konstnärsateljéer och hotell, pantbanker och småaffärer, tryckerier och verkstäder, teatrar och varietélokaler samt en och annan biograf och några palats av ovärderligt slag, hade fått förfalla och skulle snart jämnas med marken. Svenska Dagbladet hade under natten tryckt sin sista tidning på Karduansmakargatan, där tidningen huserat i stort sett ända sedan starten 1884. Tidningen lämnade nu Klara och flyttade in i ett alldeles nybyggt 14-våningshus i Marieberg. Ett och ett halvt år senare skulle Dagens Nyheter och Expressen flytta in i ett ännu högre hus alldeles intill. Svenska Dagbladet hade naturligtvis ett stort reportage om denna för tidningens del så historiska händelse. Och den blivande legendaren Tecknar Anders skrev: "Vi har visserligen bara bott i Klara i något över 75 år, men det hindrar inte att det känns lite vemodigt vid flytten." Tidningen toppade annars denna sin sista Klara-utgåva med nyheten om att de båda sovjetspionerna Guy Burgess och Donald MacLean, som hoppat av från England till Moskva 1951, var på väg att lämna Sovjet. De stannade dock båda kvar till sin död. I övrigt hade det knappast inträffat några världsomvälvande händelser. Sverige hade förlorat en fotbollsmatch mot Sovjet med 0-2. Den amerikanska filmstjärnan Elizabeth Taylor var i färd med att skilja sig och det svenska slagerfyndet Anita Lindblom på väg att gifta sig. Bergmans herrekipering på Odenplan annonserade om 2 stycken charmerande nylonskjortor, bara 33 kronor, hygienbehandlade, otroligt slitstarka, lätta att tvätta och snabbtorkande. Och på Samköp på Sveavägen kunde man köpa tv-stolar för 29 kronor, ett soffbord i teak för 36 kronor och en soffgrupp med skumgummiplymåer för 640 kronor. I Aftonbladet gav sig den unge världsreporten Ulf Nilsson på Maj Zetterling, som fick vad hon tålde, och förmodligen lite till, för en kritisk film hon gjort om ensamheten i Sverige. I Expressen, som liksom Aftonbladet kostade 50 öre, rapporterade Arne Thorén att bröderna Kennedy, John, president, och Robert, justitieminister, förklarat krig mot landets stålpampar sedan US Steel höjt stålpriset till skyhöga nivåer. I Kungliga Tennishallen i Stockholm hade den förre boxningsvärldsmästaren Ingmar Johansson varit nära att förlora på knockout i första ronden mot ett gammalt ringvrak från Holland, men rest sig och sänkt holländaren i femte ronden. Martin Ljung, som ett par år tidigare gjort sig odödlig med sketchen Guben i loddan, tioårsjubilerade med knäpp upp. Och Hylands hörna, som var inne på andra varvet, i radio.